I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Känn mina ord. Se efter om jag är på en olycksväg. Led mig in på din eviga väg genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så säger Jesus och förvånar sin omgivning. Där man tror att det är orenhet utifrån som man ska akta sig så det inte kommer in i munnen och sen orenar. Eller kommer i beröring med händerna och sen orenar människan. Han vänder på det, att det är tvärtom. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Låt oss fundera över vad det är som kommer ut ur våra munnar. Det handlar om det också i dagens bibelläsningar och kommer att göra i predikan. Jesus fortsätter att förbrylla när han säger: en god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar ska de stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Med det som du släpper ut ur din mun när du är bland människor, så kan du liksom vara avvisande och säga: jag hör inte ihop med dig. Jag har ingenting för dig, och du har ingenting som jag har med att göra. Ett uteslutande sätt att använda sig av orden. Och ibland är det rätt, men ibland är det fel. Det beror på. Även tystnaden och tigandet när man är, får någonting från en annan människa, en annan människa säger något till en, kan vara väldigt fel att inte responsa. Men det kan också vara riktigt. Den som tiger samtycker, brukar man säga. Så om man inte samtycker så ska man inte tiga, för då kan de ju tro att man samtycker. Det som kommer ut ur din mun kan betyda så mycket, kan göra så mycket. Och Jesus säger att för varje onyttigt ord som människor talar ska de stå till svars på domens dag. Det betyder inte att det är fel att skoja lite och att språket innehåller mycket av sånt socialt shit som sätter ihop samtalen och så. Utan det handlar om frukterna, vad det blir av det, vad som det leder till. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det är ju egentligen inte andra budet om missbruket av Guds namn som handlar om svordomar, utan det är ju detta Jesusordet som gör det tydligt hur hemskt och allvarligt det är när det är djävulska saker som dyker upp ur munnen, när det är helvetiska och infernaliska saker som strömmar ut ur den som talar. Det avslöjar någonting. Det talar om vad det är som finns där inne. Det talar om det är onda andar och djävlar som rör sig där inne och som strömmar ut ur munnen. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det finns mycket, mycket mer att säga om alla de här sakerna. Men när Jesus på sitt alldeles unika sätt avslöjar dig och avslöjar mig, så är det ju inte för att göra bort oss. Det är ju inte för att vi ska gå bort och förtvivla och känna det kört för mig. Det finns ingen framtid och inget hopp för mig. Det är inte därför han säger det. När Jesus avslöjar dig, så är det för att hjälpa dig. För att du ska vända dig till honom, och ur din mun ska komma vad hjärtat är fullt av. Herre, förbarma dig över mig syndare. Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig syndare. Herre Jesus Kristus. Han vill så gärna få hjälpa dig. Han vill så gärna att du hör av dig till honom med den nöd du har upptäckt. Att du är i en större nödsituation än vad du hade kunnat tänka själv. Än vad du anade innan. Han har visat för dig hur stor din nödsituation är. Och det är den nödsituationen han vill att du ska tala med honom om nu. Och det är den nödsituationen som vi får var och en lägga fram i syndabekännelsen. Låt oss be. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit det mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Det är på hans uppdrag jag säger dig fri, lös och ledig från dina synder. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som vet att vi inte kan förtrösta på egen kraft, hjälp oss i din nåd mot allt som hindrar ditt ord, så att detta bär frukt till evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Lyssna till Herrens ord ifrån Paulus brev till Filipperna. Jag vill att ni ska veta, mina bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid. Men en del gör det i god avsikt, av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att det kan göra min fångenskap tyngre än sen. Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över. Så lyder Herrens ord.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Markus. Vid den tiden sade Johannes till Jesus: Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa: det hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast tala illa om mig efteråt. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka, därför att ni tillhör Kristus, sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön. Så lyder det heliga evangeliet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det här är en märkesdag för mig, och jag kan inte låta bli att inbjuda er att dela känslan över det med mig. När biskop Lars frågade mig om jag ville stanna kvar efter högtiden igår och predika vid högmässan idag, så hade jag en aning om att det skulle bli så här, och så tackade jag ja. Och när jag sen kollade med mina anteckningar, så bekräftades min förmodan att det här skulle bli en mycket speciell dag för mig. Jag har under mina år som präst, jag har varit präst i över 50 år, och då har jag predikat alla söndagar, alla årgångar, utom just den här andra årgången på femte söndagen efter 13 dagen. Att det har blivit så här beror naturligtvis på att femte söndagen efter 13 dagen firas så sällan. Det ska ju då vara sen påsk om det ska få plats med fem söndagar efter 13 dagen, och det är det ungefär, bara ungefär var tredje år. Dessutom är det så att kyndelsmäss oftast infaller på den här söndagen. Under min prästtid så har innan idag den här söndagen bara firats tre gånger. Det har råkat bli så att det har varit var och en av de tre årgångarna. Jag har predikat på första och på tredje årgången. Men på andra årgången 1992, då predikade jag inte. Så när jag nu står här idag, så betyder det att jag vid högmässa har predikat över alla texterna i vår evangeliebok samtliga söndagar, samtliga årgångar. Jag frestas att säga som Paulus till Timoteus: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet. Och jag hoppas att det som sägs sen också, jag ska ha rätt att instämma i det. Jag har bevarat tron. Ja, det här betyder som ni förstår att jag inte har kunnat plocka fram någon gammal predikan. Och nu gäller det vad jag ska kunna säga när jag nu för första och sista gången har att lyfta fram vad som är Guds budskap genom i texterna andra årgången på femte söndagen efter 13 dagen. Vi hörde i evangeliet hur Johannes kom till Jesus och väl sökte lite beröm för att han hade hållit rent hus. Det hade uppträtt någon som hade drivit ut demoner, onda andar, i Jesu namn utan att tillhöra apostlaskaran. Och Johannes mening var väl att han hade tagit sig en rättighet som han inte hade. Men han fick inget beröm. Istället fick han höra Jesus säga: den som inte är mot oss är för oss. Jesus har inget intresse av att bevara sitt varumärke så som Johannes uppfattade det. Men nu är det ju så att Jesus vid ett annat tillfälle vänder på bedömningen och säger: den som inte är med mig är mot mig. Det är när han har blivit anklagad för att driva ut onda andar med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste. Ja, hur vill Jesus nu ha det? Generöst, den som inte är mot oss är för oss, eller det gränsdragande, den som inte är med mig är mot mig? Ett sätt att svara på frågan är att säga: det finns inget mellanrum. Det handlar om att säga ja eller nej. Det finns inget rum för att säga kanske. Frågan är digital, som det heter nu i dataåldern. Det finns troende och det finns ateister, men egentligen inte plats för några agnostiker. Och det är ju också vad som sägs i uppenbarelseboken i sändebrevet till Laodikea: jag skulle önska att du vore varm eller kall, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy dig ut ur min mun. Men kanske ska man läsa lite noggrannare. I Jesus orden, som tycks lite motsägelsefulla, finns det en skillnad. Det handlar om den som är mot oss. Lukas evangeliet har bevarat det: den som är mot er. Till skillnad från att vara mot mig. Det är skillnad mellan att vara mot oss kristna och att vara emot Herren Jesus. I mötet med honom finns inga mellanlägen. Men när det gäller andras attityd mot oss får vi inte vara för snabba att döma ut. Vi har ju faktiskt den principen i domstolar: hellre fria än fälla. Och om det råder tvekan ska man låta den åtalade gå fri. Det här har ju bäring på hur vi möter våra medkristna. Och det är ju tydligt att den generositet som Jesus ger uttryck åt i dagens evangelium, det är densamma som Paulus visar i dagens epistel. Han sitter i fängelse. Vi vet inte riktigt om det är hans fångenskap i Rom eller någon tidigare häktning som Lukas inte har tyckt vara viktig nog att nämna i sin skildring av apostlarnas gärningar. Man kunde ju då tycka, när han sitter där i fängelse, att det var naturligt att han retade upp sig på andra som predikade om Jesus. Dessutom med tveksamma motiv, men som gick fria. Men så är det inte. Hans konstaterande är falska eller hederliga syften. I vilket fall som helst blir Kristus förkunnad. Är det nu vår attityd till våra medkristna, den som inte är mot oss är för oss? I vilket fall som helst blir Kristus förkunnad. Har vi inte lätt att säga något i stil med Johannes? Vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Frågan är inte lätt, men vi har ändå Herrens maning att inte döma för snabbt. Vi har tveklöst det apostoliska uppdraget att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Och därför ska bedöma om andra faktiskt har gjort så. Men samtidigt kan vi inte komma ifrån att både i romersk-katolska kyrkan och i pingstens sammanhang och annat så blir Kristus förkunnad. Frågan är om vi i vårt rättmätiga försvar för apostolisk lära trots allt brister i generositet mot våra medkristna. Och särskilt i en tid av sekularisering och avkristning kan det väl ändå vara viktigare än tidigare att först se på vad det är som förenar än att omedelbart gå på vad det är som skiljer. Det finns ändå, ska jag göra nu, det finns anledning att ännu lite övergripande fundera över Pauli ord. Falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad. Hur ska vi bedöma andras gärningar och för den delen våra egna? När det gäller frågan om vad som är en moraliskt och etiskt gångbar handling så kan man säga att det finns två huvudlinjer. Den ena säger det är avsikten med en handling som ska bedömas, inte resultatet. Och den andra säger tvärtom, att det är just resultatet som är det viktiga. Vad som ligger bakom en handling är underordnat. Och det är tydligt att Paulus stöder just det här senare. Han är ointresserad av avsikterna. Han gläder sig åt det goda resultatet att Kristus blir förkunnad. Och jag vill påstå att det är den kristna hållningen i de här frågorna. Till slut är det vad som faktiskt sker som är det avgörande. I tron på att Gud har skapat allt har vi en handfast tro på att det är den faktiska verkligheten som gäller. Om någon sparkar sönder ett fönster med en boll så kan det bero på att han hade avsikt att göra just det. Men det kan också bero på att någon oavsiktligt sparkade snett. I båda fallen finns det dock en sak som är gemensamt. Fönstret är sönder och måste lagas. Det blir inte mindre sönder för att någon säger, kanske helt uppriktigt, det var inte meningen. När vi skadar någon, eller än värre, när vi skadar något eller än värre någon, då har vi förstört en bit av Guds goda skapelse. Om det dessvärre var vad vi ville, så inser vi att vi har syndat. Men vi kan ändå inte komma undan med att säga att det inte var meningen. Vårt handlande ledde till något ont, och vi kan inte undgå ansvar för det. Det här är en sida av det som Paulus säger i Romarbrevet: det goda som jag vill, det gör jag inte. Det handlar naturligtvis i första hand om det som Luther kallar vår trälbundna vilja. Hur mycket vi än skulle vilja, så förmår vi vid allt för många tillfällen inte handla efter denna goda vilja. synden, det är att inte följa Guds vilja utan att handla efter eget behag. Syndens drift blir för stark. Men ordet tror jag också handlar om att även om vi faktiskt gör det goda, så blir inte alltid resultatet vad vi önskar. Det goda som jag vill avser, det sker inte. Den ondskans furste förvrider sakerna under vägen. Ja, nog har vi anledning att med Paulus i samband med det här i Romarbrevet ropa: jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre. I ett liv där vi syndar och där vi även på annat sätt förorsakar skada är Herren Jesus vårt enda hopp. Han är den som kan och vill ge förlåtelse. Han är den som kan göra det skadade helt och friskt igen. Så som han handlade under sin tid på jorden, så handlar han fortfarande fördolt och hemlighetsfullt. Och i det här kan det finnas anledning till en tacksägelse som är allt för lätt att glömma bort. Vi konstaterar, och det är ju vår erfarenhet, att goda avsikter inte förmår garantera resultatet, som kan bli katastrofalt på ett sätt som vi faktiskt inte avsåg. Men en gudomlig hemlighet är att det kan bli tvärtom, åtminstone i det långa loppet. Det som blev så fel, avsiktligt eller inte, det har Herren en förunderlig förmåga att styra rätt. En amerikansk kristen författare noterar på många gånger i sina romaner att Gud har förmåga, en märklig förmåga, att dra raka streck med krokiga linjer. Det är en stor källa till tacksamhet att Gud alltid har sista ordet. Ja, det var den hållningen som Paulus hade i sin fångenskap. Också när han tvingas notera att andra har som avsikt att göra det svårare för mig i sin fångenskap, så kan man ändå säga än sen. Falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig över. Och det är samma hållning ju som Mose hade i det vi hörde som gammaltestamentlig läsning. På liknande sätt som i dagens evangelium så ville Josua hejda dem som inte passade in i vederbörlig ordning, utan profeterade utan att ha lytt uppmaningen att samlas runt helgedomen. Men Mose tillrättavisade honom: om ändå hela Herrens folk vore profeter, om Herren ville låta sin ande komma över alla. Det är Gud som ska dra gränserna, inte vi människor. Men till slut ska vi nu konstatera att det för Paulus kokar ner till att Kristus blir förkunnad. Och det är ju i linje med att Jesus i sin tillrättavisning av Johannes lyfter fram det här med att inte tala illa om mig. Att göra Kristus känd, bekänd och efterföljd, det är vårt ärende. En av anledningarna till att vi har funnit oss tvungna att bilda missionsprovinsen är att Svenska kyrkan, liksom en hel del andra kyrkosamfund, sviker det ärendet. Det blir tal om vårt ansvar för klimatet och om mänskliga rättigheter och mycket annat som är i och för sig mycket goda ting, men som har tagit över till den grad att Kristus har försvunnit. Så är det inte med er, säger Jesus i ett sammanhang, och vi kan låta det gälla här. Låt oss be den helige ande om insikt och förmåga och kraft att inte svika vår uppgift att se till att Kristus blir förkunnad. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.